och välkomna till Veganprat avsnitt 7 med Staffan
och Sara.
Vi har en ny jingle.
Jag tycker den svänger.
Lite så, mysig. Vi har några olika jinglar så vi kanske skiftar lite mellan dem.
Vi är inte ensamma i vårt lilla inspelningsrum idag, jag och Staffan. Vår syster Kajsa är här och tar lite bilder på oss.
Ska jag säga hej?
Hallå, hallå.
Vi tänkte lägga upp några bilder på hur vi ser ut när vi spelar in på Facebook. Eller kanske hemsidan. Någon kan ju vara intresserad. Hur som helst. I det här avsnittet ska vi bland annat prata om varför vi tycker att vi inom djurrättsrörelsen ska förespråka veganism och inte vegetarianism eller något annat. Ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat.
Japp.
Är du laddad?
Jag är jätteladdad. Ett av mina favoritämnen.
Men först ska vi prata lite om hur veganveckan har varit.
Vi har ätit pizza.
Det har vi gjort.
Pizzor.
Ciao, ciao.
Banana, tropicana, asteca, kebabpizza.
Sai-pizza.
Ja, äter det. Men det är... Ja,
inte riktigt in.
Gillar inte sai.
Nej. Det är ju så här att en pizzeria i Västerås, pizzeria Amore, har börjat med veganpizzor. Det är inte bara en vegetariana med lite veganost, utan de har verkligen gått all in och beställt in så här fuskkött, fusksalami och...
Skinka och...
Ja. Varför pratar vi om det här? Jo.
För att en tjej som heter Ronja, som är vegan och bor här i Västerås, har startat en förening som heter Vego Västerås. Då började hon snacka med pizzeria Amore. Och bad dem att ta in veganost, för att det finns rätt många veganer i Västerås.
Det är just det här att det går att göra någonting. Ofta går man ju bara runt och tänker, åh, det finns inga produkter för oss, det finns inga vegangrejer. Men bara man frågar så är det ju möjligt att folk tar in, som i det här fallet. Du har ju fått lite kontakt också med ägaren, Jakob.
Ja, jag har ju varit en flitig besökare. Och det var någon vecka sedan när jag var inne och skulle beställa. Så... frågar jag lite hur det går med försäljningen och sådär. Han bara, men det går bra. Men det var några vegetarianer här inne. De satt där. Och så pekar han ut vart de satt någonstans. Och de beställde... De ville ha vegan salami. De ville ha vegan skinka. Men sen ville de ha vanlig ost på. Och då tycker jag att då ska de köpa vegan pizza. Varför ska de ha så? Varför gör de så för? Jag bara, jo, fast det var väl inte vegan. Liksom. Nej, men jag tycker att ska man ha det, då ska man ha vegan pizza.
Det är kul att han blir så engagerad. Han är ju inte vegan.
Nej.
Nej.
Samma tillfälle. Så stod jag och väntade på att pizzorna skulle bli klara. Och så kom min granne in. Han är typ 45-50 kanske. Och så typ beställde han bara, men okej, jag kan ta 50-50 då. Jag bara, va? Ja, men ta 50-50, ta vanlig ost och så tar du sån här vegetarisk ost. De bara, va? Ja, men ta sån här vegetarisk ost. Vadå vegetarisk? Vi är ingen vegetarisk. Ja, men ta 50-50 då liksom, med den här osten. Så bara, vegetarisk, har vi vegetarisk? Så bara, aha, veganosten. Han bara, ja, vegetarisk. Så bara, ja, 50-50, vegan och vanlig.
Det är så kul det att de inte riktigt... Det finns bara vegan och kött.
Ja, så vegetariangrejen, det är liksom, det är helt...
Det finns inte
främmande.
Alltså, vem beställer 50-50?
Jag fattar inte. För jag har varit så här, i mitt huvud så bara, vad fan håller han på med? Och så började jag tänka så här, slut på ost, måste de så här mixa upp det? Och så tänkte jag att han skulle blanda liksom osten på pizzan. Men förmodligen så vill han väl bara, alltså ha, vad ska man säga, veganost på... Halva.
Ja,
halva.
Just det. Ja, han måste varit så.
För att smaka. För att han är stammis där. Han är typ där varje dag. Så han vill prova vad nytt som är på gång.
Så åk till Västerås. Ät på Pizza Amore.
Om man är en vegan som äter substitut.
Ja, vi är ju exalterade. Alltså, vi förstår ju att ni som bor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Där finns det ju pizzerior och andra restauranger. Men här i stan så är det ganska uselt utbud. Alltså, vet du, jag kan dra på den här låten. When the moon hits the sky like
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
That's amore. Det måste vara därför de har det namnet, eller hur?
Ja, det kan det väl vara.
Jag har inte tänkt på det förut.
Ja, men Amore, de har ju också deras slogan. Vi lagar mat med kärlek.
Ja.
Nu stämmer det. Delvis. Vi tänkte ta upp en grej från Djurens Rättsblogg. För några veckor sedan så postade Peter Nilsson, han som skriver inläggen där.
Vänta. Mikrofonen har gått ner.
Vart var jag? Ett inlägg om Coops nya reklamfilm som har lite vegetariantema. Och han undrar vad folk tycker om filmen. Så vi tänkte ta han på orden och prata lite om det. Och för er som inte har sett filmen så spelar vi upp ljudet. Föreställ er typ en kvinna i 30-årsåldern som går omkring in i affären.
Lite alltså, trendig kan man säga. Hon har en klänning och sen en liten hatt på huvudet.
Mm, hon går och plockar upp olika grönsaker. Och...
Nej, grönsaksdisken.
Jaha, dag ett som vegetarian. Fräscht. Då ska vi se. Sallad. Det är ju vegetariskt. Och majs. Fräscht. De här kan man ju fylla med något annat. Vegetarious. Asfräscht. Och så en liten kyckling bara. Mjukstartar det hela. Det är ju typ vegetariskt.
Ja, är den rolig? Eller är den specistisk?
Du sitter ju och skrattar. Du satt ju och garvade.
Jag tycker den är jättekul. Mm. Alltså, fram till kycklingdelen, då blir det inte lika roligt.
Nej.
Men...
Vegetarious. Ja, det är ju skojigt.
Vad tycker du, Staffan?
Nej, men generellt så tänker jag att reklamen ändå stärker bilden av att kött är det normala. Kött är det man vill ha egentligen. Att vara vegetarian, det är liksom att ta avsteg från någonting. Ja, men att det är något asketiskt nästan. Att man är nästan en självplågare som frivilligt väljer att bli vegetarian. Även fast det kanske har ett gott syfte då, av något skäl, men... Det är inte det liksom människan vill egentligen. Vi vill ha kött. Vi är rovdjur.
Mm. Jo.
Ja. Nej, men det är ännu tydligare i Icas reklam. Om du kommer ihåg den här julreklamen de hade. Var det julast tror jag?
Mm.
I Icas reklam så är det ju en där i affären som blir vegetarian. Och så sitter de och käkar julmat. Och så säger någon så här. Åh, vilken god tofu-skinka. Ja, det är vegetariskt julbord. Och så ser de lite artiga ut. Och så går vegetarianen på toaletten. Och då lyfter de på pepparkakshuset och under det så ligger det då köttbullar och prinskorvar. Och så bara liksom frossar de i det där och så framställs de som lite, alltså lite djuriska när de äter.
Mm.
Och jag tänker att det här är lite samma grej.
Mm.
Eller hur?
Ja. Men jag bara tänker varför jag tycker den är så rolig.
Ja.
Alltså Ica tyckte inte var kul överhuvudtaget. Men är det inte det som man egentligen tycker är kul med den här? Alltså som gör att vi tycker den är kul är för att vi är så himla ohälsosamma. Eller du är inte så hälsosam förresten.
Nej, kanske inte.
Men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul med typ så här. Med sallad. Fresh.
Vegetarians.
Nej, men jag tänkte jag fortsätter ändå på den tanken jag hade tidigare om att det här att det är kött vi vill ha egentligen. För det känns som att den här reklamfilmen, det är samma, den tanken är samma sak som får folk att fråga veganer, vad saknar du mest? Den frågan får man jätteofta. Vad svarar du när folk frågar så?
Ingenting.
Mm.
Svarar jag ju.
Det brukar jag med svara. Mm. För de tror ju inte på en.
Nej.
De tror att man ljuger.
Ja, fast jag kan ju säga så här förresten.
Mm.
Nej, jo, men jag kan säga så här, typ räkor. Eller fast då skulle jag ju vilja ha vegetariska räkor.
Nej, men så tänker jag också. Visst, jag kan sakna vissa saker. Särskilt vissa godisorter. Jag gillar ju socker. Men det är ju inte så att jag skulle vilja äta dem med gelatin i. Det är ju så att jag skulle ju vilja, jag saknar ju att det inte finns ett veganskt alternativ som smakar likadant som jag kan äta.
Mm.
Det är ju det jag saknar. Men liksom att äta något som är oveganskt, det känns ju bara... Bleh. Men det är ju veganer som saknar saker, det kan man göra, det är ju inget konstigt. Särskilt nyblivna veganer kan ju liksom... Jag vet en, jag har en kompis, han tycker ju kött är det godaste som finns fortfarande. Trots att han har varit vegan.
Men tycker man det, då kan man ju äta substitut.
Mm. Men han saknar den riktiga känslan av kött, även fast han inte vill äta det.
Mm.
Ja, det är lite konstigt.
Mm.
Eller konstigt, men jag har svårt att föreställa
mig. Är det Daniel eller?
Mm. Då har det blivit dags för vår populära programpunkt Vardag med veganen. Serien där vi försöker visa att veganer är helt vanliga människor. Del 4.
Vardag med veganen.
Del 4. Veganen letar efter en särskild skruvmejsel men kan inte hitta den.
Veganen.
Jag letade faktiskt skiftnyckel igår.
Hittade du?
Jag hittade den. Nu är vi återigen tre personer i studion.
Vår syster Kajsa har kommit in i rummet igen. Sätt dig här.
Ja, Kajsa. Berätta. Hur kom det sig att du blev vegan? Det tog ju ganska lång tid innan jag faktiskt blev helt vegan. Men, och varför jag blev vegetarian, det var ju ni som var vegetarianer. Och jag bara hakade på. Det är väl så det brukar gå till för en lilla syster, tänker jag mig. Men sen så var det i skolan och jag skulle ha något för ett framläggning om varför man ska välja bort kött eftersom jag var vegetarian. Och då började jag ju läsa på om de här kossorna. Och då fick jag bara säga nej, det här kan jag inte hålla på med. Så gick jag till min sambo, eller min pojkvän, och sa, jag ska sluta med mjölk. Och han bara, ja det är bra. Jag kan inte göra det nu, men det är väl bra. Sen så, då slutade jag då. Sen gick jag till skolan nästa dag, köpte kaffe, hade i mjölk, köpte kexchoklad, satte mig ner och insåg att jag måste ju tänka, det här gick inte så bra. Så jag fick en väldigt dålig start. Men sen dess har det gått bra. Liten omställning. Och jag fattar ju inte.
Men du fortsätter ju med ägg ett tag också.
Ja, då fortsätter jag med ägg. Så det är bara, jag vet inte, jag tänkte inte så långt. Det var bara en känsla. Att jag skulle sluta med mjölken. För jag hade läst om kossorna. Och det var, jag kommer ihåg en mening. Som jag läste, det var typ, det är samma sak att äta ett kilo ost som ett kilo gris. Och det var den meningen som jag bara fastnade också för.
Men mamma, när skippade du äggen också då? Eller hur kom det sig? Och när vart du?
När blev jag riktigt? Ja, alltså, det, vi vet inte. Vi vet inte.
Men det var ju så att vi blev veganer först. Eller jag blev.
Men vi, då menar de. Ja. Det är lite kul att de pratar om sig själv och David så.
Ja, jag och min sambo. Nej, men ni vart ju, Staffan blev ju vegan först. Sen så vart Sara vegan. Och jag visste ju med mig att det enda rätta var att bli vegan. Så kändes det ju. Sen till saken har jag också att vi hade inte så bra med pengar. Så vi hade inte haft råd, eller vi hade prioriterat bort att köpa ägg i väldigt många månader. Så att när vi skulle då, såg vi en föreläsning med Melanie Joy, det spelar ingen roll. Men efter det så gick vi bara, nu ska vi rensa ur. Då har vi inte några ägg. Och vi har liksom, det var majsenan, den rök. David hade ett mjölkpaket, för han drack mjölk fortfarande. Sen hade vi inte så mycket mer. Vi hade inte råd. Jag vet inte.
För det är också någonting som man tror att det är så dyrt att vara vegan. Det är det ju inte.
Nej, verkligen inte.
Det är ju billigt.
Ja.
Tack så mycket.
Ja, vi får se om hur det där blev.
Ja, men det där blev jättebra. Verkligen, det tror jag. Tack så mycket. Nu går Kajsa ut ur rummet igen. Sätter sig med sin dator.
Data.
Men hade inte du någon syskonteori förut? Att syskon ofta blir...
Men som allt som jag säger och alla mina teorier så finns ju väldigt lite som stödjer det. Utan jag bara säger ju. Nej, men det är ofta syskonpar som är veganer. Att om någon i syskonskaran är vegan så är det ganska stor chans, jag skulle säga att chansen är ungefär 80% sådär bara, att någon mer i den här syskonskaran är vegan. Man är inte ensam vegan.
Nej, men det
alltså,
tror jag.
Men jag träffar lite folk som är syskon och veganer.
Ja, det kan nog, ja, det kan så kanske. Väldigt vag empiri här.
Mm.
Men det kan nog stämma. Generellt kan man väl säga att sociala normer påverkar oss ju jättemycket. Alltså, man blir ju som man umgås. Om folk blir veganer i ens omgivning så är det ju... Då börjar man ju tänka, särskilt folk man tycker om. Då är ju steget ganska nära till att man... Ja, men varför vart de det då? Det kanske är något för mig och hur tänker de där?
Mm.
Så är det ju. Grupptryck fungerar.
Vi har en till veganhistoria. Från Lisa.
Hon skickade ett mejl till oss för någon månad sedan tror jag, ungefär. Och jag har läst in det. Jag var hemma och hade precis ätit en laktovegetarisk måltid när jag började läsa i Djurrättsalliansens vadå veganhäfte. I den stod det berättelsen om kalvens stulna mjölk. Och det var en förklaring om hur mjölkindustrin går till. Det jag läste gjorde mig helt chockad. Är mjölk inte något som vi måste dricka för att växa? Är mjölkindustrin inte som Bregott visar på reklamerna? En mamma och en kalv som går på en vacker grön sommaräng. Behöver inte kon bli mjölkad för att inte djuren ska sprängas? Blir mjölkkon slaktad och blir till kött? Blir kalvarna fråntagna sin mamma och slaktade eller uppfödda på pulvermjölk tills de själva kan bli våldtagna och fråntagna sin unge? När jag läste det här så hade jag varit lagt över vegetarian i 3 år av etiska skäl och jag trodde då att jag gjorde en tydlig markering att djur inte är vårat att utnyttja. Men det hade jag ju inte. Hur kunde jag vara så dum att jag inte kollade upp mjölkindustrin? Jag hade ju något år tidigare slutat med ägg då jag förstod hur den industrin gick till. Så under loppet av 5 minuter gick jag från chockad till ledsen, till arg för att ingen berättat, till lurad då folk hade sagt att det var djurvänligt att vara vegetarian. Så från insikten att 3 år av laktovovegetarianism hade varit en bluff gick jag till att vara en övertygad vegan. Jag var tvungen att bli vegan helt enkelt. Hur skulle jag kunna fortsätta äta mejeriprodukter när jag gick helt emot mina tankar om att djur inte är våra att utnyttja?
Jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Nej.
Efter att ha hört det här.
Det känns som att det hänger ihop lite med Kajsas berättelse på något sätt. Lite samma.
Jag ska inte bli så. Jag känner igen mig i vad Lisa berättar. Och så blir jag så här nästan arg igen.
Mm.
För så fort jag börjar tänka på vad vi lurar i folk så blir jag lite arg. Vi lurar i folk att bli vegetarian.
Ja, just det. Att det alltså man säger att det framställs som någonting.
Som någonting djurvänligt och det är det. Bryr man sig om djur så kan man välja att bli vegetarian och då är man klar.
Ja, det är ju den normen som finns, eller normen, men det är ju den... Det är ju en bild som finns i samhället att man är man djurvänlig så blir man vegetarian.
Och det är ingenting annat än att luras.
Lurendrejeri. Jag gillade att hon skrev det här i slutet. Att hon skrev att hon var tvungen att bli vegan. För det är ju ofta en bild som finns att vegan är någonting man väljer att bli. Ungefär som att man väljer att flytta ut på landet eller man väljer att köpa en ny bil eller någonting. Men så är det ju inte. Det är att man blir tvungen och det kan ju vara en ganska jobbig upplevelse också. Alltså eftersom man tycker att djur inte ska utnyttjas eller behandlas illa eller plågas eller på något sätt. Och så får man reda på att det här sker ju inom mjölkindustrin då, som i det här fallet. Och då är man just tvungen att bli vegan. Vi fortsätter med en sak som har med det här att göra typ med laktov och... Där kom en nysning.
Wow. Det var så här brutal. Det var så här mansnysning. Jag menar inte att män och kvinnor nyser på olika sätt. Men jag menar att män inte har några jävla hämningar. Och vill höras hela tiden. Ja.
Dead noises.
Låter hela tiden.
Ja, men det känner jag. Jag har också börjat med sådana pappaljud. Mm. Sen jag fick barn. Man liksom grymtar och liksom rör sig och tar plats. Och...
Ja. Men.
Tillbaka. Vi ska fortsätta att prata om det här med kalvar och vegetarianism och mjölk och ost och sånt. Och det är det här om vi inom djurrättsrörelsen då ska förespråka veganism och bara veganism, eller om vi istället ska förespråka lakto-ovo-vegetarianism eller något annat när vi liksom pratar och kommunicerar med icke-veganer. Jag drar lite bakgrund först. Jo, men det här är en diskussion som har funnits länge inom djurrättsrörelsen och som blossar upp lite då och då. Och det känns som att den har varit särskilt aktuell de senaste åren. Och det beror väl på att det just de senaste åren har startats många grupper, nätverk och föreningar runt om i världen med ett tydligt abolitionistiskt budskap. Alltså fokus på att djurutnyttjandet ska avskaffas. Och de här grupperna är väldigt noga då med att enbart förespråka veganism och absolut ingenting annat. Och sen har vi då det andra synsättet som fortfarande är dominerande. Och det finns bland annat hos många andra djurrättsorganisationer. Och man ska säga att deras mål, det är givetvis också en värld helt utan djurförtryck, där alla är veganer. Men de är oroliga för att skrämma bort folk om man bara förespråkar veganism. Så förutom veganism då, så uppmuntrar de till lakto-ovo-vegetarianism och ibland, ja, men till och med att man ska minska på köttätandet. Och det här kan man ju se då på hemsidor och i broschyrer som riktar sig till allmänheten. Och tanken är förstås att om människor tar ett litet steg så är chansen större att de sen tar ytterligare ett steg och slutligen då blir veganer. Steg för steg-metoden kan man ju kalla det. Och en som har engagerat sig mycket för just den här strategin, det är den amerikanska djurrättsförespråkaren Nick Cooney. Och han har skrivit flera böcker då där han bland annat försöker visa med hjälp av psykologi och beteendeforskning att det är bättre att förespråka just vegetarianism, eftersom vi människor oftast förändrar vårt beteende gradvis. Och Nick Cooney var ju också i Sverige förra veckan, inbjuden av Djurens Rätt, och föreläste om just det här. Och det är väl lite därför som vi tar upp det nu. Jaha, så var står vi i den här debatten? Vilken falang tillhör vi?
Vegan, 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 vegan.
Ingen.
Vegan, vegan.
Ingen överraskning direkt kanske. Så vi tänkte nu ta upp några av de vanligaste argumenten för att förespråka veganism och även bemöta några av de vanligaste motargumenten. Varför ska man, ja, varför man ska gå steg för steg och så. Eller hur?
Ja.
Det gör vi.
Pedagogiskt.
Mm. Alltså, jag kommer ihåg när vi fikade ju häromdagen och då berättade jag ju för dig lite grann om vad jag hade förberett med olika argument och hur vi skulle lägga upp det här.
Mm.
Då ser jag ju hur du bara zonar ut,
ja.
Försvinner någonstans och nickar lite pliktskyldigt.
Mm. Jag vet inte vad det är, men alltså jag...
Det...
Du tråkar ut mig. Ja, men alltså, ska vi säga då? För mig så är det bara självklart att det enda man ska göra och ägna sig åt är att förespråka veganism.
Mm. Men jag tänker ändå att de som tänker annorlunda, för de är ju också självklart. Eller hur? De tänker ju, det är väl självklart att man förändrar sitt beteende steg för steg. Det behöver ju inte ha några argument för. Det är ju så mänsklig psykologi funkar. Så jag tror att det är därför den här diskussionen blir lite så här polariserad. För båda säger bara, men hallå, det är ju självklart.
Mm.
Eller har jag...
Nej, kan det väl vara. Zon ut. Innan vi drar igång så tänkte vi bara säga att vi kommer att för enkelhetens skull säga vegetarianer och vegetarianism istället för lakto-ovo-vegetarianism och lakto-ovo-vegetarianer.
Vi får nästan börja med att prata om varför vegetarianism aldrig kan vara ett mål i sig. Och det är ju det här att det inte finns någon etiskt relevant skillnad mellan att äta ägg och mejeriprodukter och att äta kött. Det är samma sak. Det vet ju de flesta veganer, men tyvärr inte så många andra. Det var ju det Kajsa pratade om också när hon läste det här, ett kilo ost och ett kilo, ett kilo ost och ett kilo kött. Mm. Samma grej. Vi drar lite fakta om mjölk- och äggindustrin. Bara lite kort. Så att det blir tydligt för er som inte känner till det här. För det är ju så att kor och hönor dödas i unga år, precis som alla andra djur inom livsmedelsindustrin. Så fort produktionen av mjölk och ägg går ner så bär det av till slakt. Och en ko till exempel slaktas ungefär när hon är ungefär 5 år. Egentligen kan en ko bli 20 år om hon får leva hela livet. Och sen är det ju det här att kor tvångsinsemineras och man separerar kalv och ko. Och det är ju traumatiskt förstås. Och förutom det så finns ju biprodukterna inom produktionen. Alla hankalvar och alla tuppkycklingar som dödas tidigt. Och för er som inte tror mig eller som vill veta mer om det här så kan vi tipsa om djurens rättsrapporter. De har ju skrivit mycket om rent fakta, liksom, hur går det till? Och det är ju inga hemligheter, man kan ju till och med gå in på Svensk Mjölks hemsida eller Svenska Ägg. De skriver samma sak fast de använder andra adjektiv bara. Men vi lägger de här rapporterna som länkar till avsnittet. Sen är det ju det här också med hur väl de behandlas och hur mycket de lider, kor och hönor och sånt. Men det är lite svårt att prata om det. Det är svårt att jämföra liksom vilket djur inom livsindustrin lider mest. Och som att det då skulle vara något argument för vad man kan äta och inte äta. Men det görs ju faktiskt rankingar där folk försöker lista ut vilka som har det värst. Och vi behöver inte gå in på det, men man kan i alla fall konstatera att det finns ingen anledning att tro att kor och hönor skulle ha det bättre än andra djur eller lida mindre.
Men det kan man säga att i den här skumma rankingen som görs, det är ju lite märkligt.
Mm.
Att det är liksom kycklingarna som toppar den.
Ja, det är det, jo. Kycklingarna tillsammans med burhöns brukar alltid hamna i toppen. Ja, svårt att prata om sådana graderingar i helvetet. Poängen är ju hur som helst här att det inte finns någon skillnad mellan mejeriprodukter och kött exempelvis ur ett etiskt perspektiv. Det är ju en skillnad symboliskt, alltså att man äter en djurkropp och man äter, eller att man inte äter en djurkropp. Det kan ju vara liksom känslomässigt eller vad som helst.
Men rent etiskt så är det...
Ja, så är det ju ingen skillnad. Att äta ost och ägg men inga andra animaliska produkter är lika ologiskt som att äta grisar och fiskar som är större än en abborre men inga andra animaliska produkter. Makes no sense. Så det första och kanske största problemet med att förespråka och uppmuntra till vegetarianism är ju att man ger intryck av att det är en skillnad mellan olika animaliska produkter. Att ägg och mjölk är ett mindre problem. Det är nästan som att man sätter en stämpel på de produkterna. Ät det här, det är okej.
Ett annat problem att förespråka vegetarianism är ju att folk faktiskt gör som man säger.
Det kan ju faktiskt ske.
Mm. Men man uppmuntrar någon, eller säger åt någon, eller peppar någon till att bli vegetarian. Och sen ett tag senare så är den vegetarian.
Och stannar där.
Och så är det stopp.
Och sen är det ju det här som vi pratade om, att om man förespråkar vegetarianism så stärker ju det någon slags vegetarian-norm i samhället. Mm. För det kan man väl säga att det finns en vegetarian-norm.
Ja, och vegetarian-normen.
Ja, men precis som det finns ju en köttnorm. Ja. Det pratade vi om i förra avsnittet där med Lisa Gålmark.
Ja, och sen känner jag så här, vegetarian-normen, eller är det normen som...
Men man kan säga, eller hur menar du?
Ja, men jag menar typ så här, på samma sätt som att köttnormen liksom gör veganism till någonting... extremt otänkbart, fanatiskt eller ja.
Mm.
På samma sätt så hjälper ju vegetariannormen.
Jo men visst, den säger liksom att om du bryr dig om djur och om du bryr dig om djurs intressen så är vegetarian det givna alternativet, det rimliga alternativet på något sätt. Att bli vegan, det är alldeles för extremt, det är ingenting du behöver syssla med. Vegan räcker.
Vegetarian räcker.
Ja, förlåt. Det är mycket med orden här alltså. Lätt att slinta. Så att, och självklart att vegetariannormen då osynliggör ju förtrycket av kor och hönor. Och den här normen, den märker man ju i samhället också. Det blir starkare och starkare med vegetarianism. Alltså om man går på en restaurang eller om man går in i en affär. Det vegetariska alternativet är ju alltid, i princip alltid, ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ. Förutom på
Pizzeria Amore.
Ja, det är himla kul. Vegetariannormen finns på de flesta ställen utom Pizzeria Amore i Västerås. Men jag tycker också att man kan märka den här normen, alltså när vi var vegetarianer och när folk sa åt den så här, jaha, du är vegetarian och vad äter du då? Den frågan man alltid får när man är vegetarian. Och så säger man, ja, men som jag sa då, ja, jag äter ingen kött och sånt, men jag äter ju mjölk och ägg. Och då var det nästan som att de, ja, men det är bra. bra, ja.
Man själv, eller nu kan jag ju bara prata för mig själv. Jag var ju likadan. Mm. Jag bara, nej alltså, nej, det är klart jag dricker mjölk och äter ägg, självklart.
Ja, just det, det var så man sa, ja. Och det stärker ju också
man vill här. Ändå så här, då fick man vara med gänget lite grann ändå. Mm. Det var okej.
Ja, men det är ju det här, när man är vegetarian, det är väl därför vi går igång på det här ämnet så hårt, eftersom vi var det bara två i 8 år typ. Man kommer in i någon slags vegetariskt tillstånd.
Mm, mjölkdimman.
Mjölkdimman.
Ja, jag tycker om att kalla det för mjölkdimman. Men jag vet inte, hur funkar man? Hur tänker man? Det är väl nästan som att man... Alltså det är väl klart, folk är ju vegetarianer av olika skäl och sådär. Och det är svårt att veta hur mycket och varför man är det och så. Men vi får ju prata för oss då. Och då var det i alla fall, tänker jag, att man betonar ju väldigt mycket förtrycket som man inte gör. Att man är väldigt noga med att man inte äter gris. Man äter inte kyckling och det är hemskt det som pågår inom djurindustrin. Och genom att betona det väldigt mycket så blir det ju på något sätt som man... Då kan man liksom dölja lite grann att man
kommer undan
det här man gör mot kossorna och hönorna.
Men sen finns det många som är vegetarianer och säger att ja, men de har inget problem med att vi tar från djur.
Mm, mm.
Men man ska inte döda djur för att äta och sådär.
Ja, just det.
Och typ helt så här, inte ser, eller det kan ju vara så att man inte vet om också, att man inte har tänkt klart.
Det är absolut väldigt vanligt.
Det är ju det som är liksom, det är ju det som blir liksom.
Men så tror jag det var med Lisa som berättade. Alltså det var ju god tro som hon åt mjölkprodukter. Mm. Det var ju inte så att hon liksom hade stenkoll på det, utan hon vart ju uppriktigt förvånad när hon fick reda på det. Mm.
Och när hon fick reda på det så var det bara 5 minuter.
Men så var det inte för oss, inte för mig i alla fall. Man gick runt i det här och man hamnar i sån här att man rättfärdigar sitt beteende. Man tänker, jag gör i alla fall något. Jag drar mitt strå till stacken, jag är inte extrem. Alltså man går in i det där. Det är liksom, det är en mindfuck, det är precis vad det är. Hycklare eller inte hycklare, det där är ju svårt, det är samma sak här. Många blir förbannade för att veganer säger att vegetarianer är hycklare. Och jag vet inte. För att vara en hycklare så då tänker jag att då måste man ju veta exakt vad det är man gör för att kunna hyckla.
Jo.
Om man har stenkoll på mjölk- och äggindustrin och säger jag tycker det är fel med djurförtryck och så sitter man och äter mjölk och ägg. Det kan ju vara ett hyckleri. Men om man inte liksom vet det, då
det är... Det är väl det som, att, som för de flesta vegetarianer, så man vet, man vet det ju på något sätt ändå hela tiden.
Mm.
Fast det ändå kommer liksom att det känns som att man får en jävla uppenbarelse. Så har man väl ändå vetat det ganska lång tid.
Mm. Jo, men det är det. Man vet fast man inte vet. Och får man information om att det här sker, så trycker man tillbaka det lite grann. Och så går man på som vanligt. Och så kommer det tillbaka till en, kanske i en form av en artikel eller en föreläsning. Eller att någon vän blir vegan. Mm. Och så kommer det upp och så är man tvungen att liksom ta in det här igen. Men sen, ja. Mm. Och till slut så...
Det är ju skygglappar på liksom. Och sen så slits de ju av. Jag kan ju bli mer provocerad av vegetariannormen, om vi ska kalla det så, än av köttnormen.
Men det är ju för att den i sig är hycklande.
Jo.
Alltså, det är skillnad på sak och person här. Det går inte att säga att vegetarianer är dåliga människor på något sätt. Det skulle jag aldrig säga. Liksom. Det är bara handlingen. Att äta mjölk och ägg, är den försvarbar eller inte? Det är ju det vi diskuterar. Den vanligaste invändningen mot att bara förespråka veganism, den låter ju ungefär så här. Det är naivt att tro att köttätare ska bli veganer över en natt. Att förespråka veganism riskerar bara att skrämma bort folk.
Mm.
Den har vi hört.
Nu tror jag att det är få veganer som tänker sig att de kan omvända en köttätare till vegan på en natt. Det är bara om man är typ lite, då är man uppe i det blå. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej.
Ni får...
Nej, men det är konstigt att många tror att vi tror det.
Ja, att det är det vi bara, jag bara kan så här, haffa någon på stan och typ snackar man i 5 minuter, sen imorgon så är han vegan. Det händer inte.
Nej. Men poängen är ju ändå att vara tydlig med att vegan är det alternativ som finns om man är emot djurförtrycket. Sen är det ju liksom upp till den här personen att göra vad hen vill med den informationen. Och det kan ju mycket väl hända att om man säger åt någon, det borde bli vegan, att den här personen blir vegetarian. Det är ju möjligt att det är för den personen det är liksom steget som behöver tas. Men det är ju inte så heller att vi ger upp om någon säger så här, ja, men jag tänker inte bli vegan. Det är för extremt. Det är inte så att man blir så här, ja, men skit i det då. Gör din grej. Du är en dålig människa.
Nej.
Så tänker man inte. Jag vill säga en sak till om det här med att förespråka veganism. Och det är ju att det är ju inte så att man bara tänker att det måste ske på en gång, som vi sa. Utan man kan ju mycket väl uppmuntra folk att bli vegan steg för steg. Visst, man kan ju säga det är bäst om du blir vegan direkt. Men det är ju, som sagt, det är ju orimligt. Och man har ju full förståelse för att det tar tid. Och då kan man ju uppmuntra någon att kanske äta en vegansk måltid om dagen. Under en period. Och sen när det börjar kännas bra och man börjar lära känna produkterna och så kanske man går upp till 2 måltider om dagen. Och så då. Så att det är inte steg för steg metoden man är emot. Det är ju liksom att steget är vegetarianism. Det är 2 olika saker. Så det är inte steg för steg metoden i sig som man är emot.
Nej, alltså det är så här, det är ju bara det. Så istället för att uppmuntra någon att byta ut middagen till en cornfilé med potatissallad, så kanske man uppmuntrar till att byta ut middagen liksom med en jävla sojasteak och typ potatis och palsternacka. Ugnsrostat.
Mm. Sen har vi utmaningen också. Att man kan se till någon som verkligen är intresserad av att bli vegan men tycker det känns jobbigt. Att, ja, men prova då. Prova i 3 veckor. 2 veckor, det klarar du. Och sen får du väl se då hur du går vidare. Så tänkte jag att jag liksom satt ett datum. Liksom, för det känns alldeles för avlägset att man skulle kunna vara hela livet.
Och sen är det också så att om man förespråkar vegetarianism så säger man att det är svårt att vara vegan. Eller ja, veganism är liksom på något sätt svårt och långt borta och det kan inte alla göra. Det är ju den största lögnen av alla lögner. Det är ju hur lätt som helst att vara vegan. Och är man sån som håller på med substitut och ersätter och sånt där, då är det inte svårt någonstans. Då är det bara att ta havregrädde istället för vanlig grädde. Alltså det är så sjukt enkelt.
Så var det ju det här med Nick Cooney också som jag pratade om tidigare. Den amerikanska djurrättsförespråkaren som förespråkar vegetarianism. Och hans argument då för att just förespråka vegetarianism är att vi ska använda oss av den så kallade foten i dörren-tekniken. Och idén med den är att om man vill få någon att göra en stor förändring så är det bättre att få personen att göra en liten förändring först. Att man får in foten i dörren då. Till exempel. Och det finns många vetenskapliga undersökningar som han lutar sig på. Och de tyder på att den här strategin fungerar. Och det gör den säkert också. Det finns ingen anledning att tvivla på det. Och så tar jag några exempel på det här med foten i dörren. Och det var att det var några forskare då som åkte till ett villaområde. Och knackade på och bad folk att sätta upp en stor skylt där det står kör försiktigt. Och det var väldigt få som kunde tänka sig att ha en sån skylt på sin tomt. Så åkte man till ett annat villaområde och istället för att ha med sig skylten så hade man med sig en liten klisterlapp där det stod Be a safe driver, vad heter det? Som man då skulle sätta upp i sitt fönster. Ett ganska litet steg och det kunde ju väldigt många tänka sig att gå med på. Och sen då efter några veckor så återvände forskarna till de som hade satt upp det här lilla klistermärket och frågade dem om de kunde tänka sig att ställa den här skylten i tomten. Och ja, visst, självklart. Då var det väldigt, väldigt många som kunde tänka sig att ha den, över hälften. En annan undersökning visade att om någon först får en pin där det står jag stödjer cancerfonden till exempel. Så när man söker upp den här personen efter 2 veckor och ber den att donera pengar till cancerfonden så är chansen större att den här personen donerar pengar än att den person som inte har fått en pin gör det. Logiken är ju enkel bakom det här. Det är att om man först gör en liten förändring, då ställer man ju om sitt medvetande. Då tänker man, jaha, jag är en person som förespråkar att man ska köra försiktigt i ett villaområde. Eller jag är en person med en pin som tycker det är viktigt med cancerforskning. Och då, när man då får frågan så, ja just det, jag är en sån som tycker det är viktigt att skänka pengar till forskning. Cancerforskning. Och sen då tänker ju Nick Cooney att man kan använda den här tekniken och applicera den när vi ska få människor att äta djurfri mat. Så då först ska vi alltså uppmana människorna att göra en mindre förändring. Och det är då att bli vegetarianer. Och sen när de väl har blivit vegetarianer, då återkommer vi och uppmanar dem att göra den större förändringen, att bli veganer. Och i sammanhanget så brukar det också lyfta fram att majoriteten av alla veganer har varit vegetarianer tidigare. Och det här låter ju vettigt.
Gör det det?
Eller?
Ja.
Du är tveksam?
Ja, det är jag.
Det finns ju en del invändningar såklart. Som sagt, att den här tekniken fungerar behöver man inte tvivla på. Men frågan är ju varför just vegetarianism ska vara det första steget. Som är den mindre förändringen. Man kan lika gärna tänka sig det vi pratade om tidigare. Att det kanske är en vegansk måltid som är det första steget.
Ja.
Eller att man har en pin där det står typ stoppa djurförtrycket. Och sen återkommer man till den personen. Vegetarianism, det är bara någonting som han har tänkt att det är ett rimligt första steg.
Mm.
Och om vi istället då förespråkar den här måltiden eller pinnen eller vad det nu är, vad som helst. Då slipper vi dessutom alla problem med att förespråka vegetarianism som vi har tagit upp. En annan, viktigare grej, det är ju att det inte är säkert att foten i dörren-tekniken är bra på att få bukt med diskriminering om man använder den så som Kuhne gör. Jag menar, om vi ska få någon som diskriminerar att sluta så känns det ju spontant vettigare att försöka övertyga personen att sluta helt än att först uppmana personen att diskriminera mindre. Det skulle ju till exempel kännas ologiskt att uppmana en rasist att som ett första steg sluta diskriminera asiater och sydamerikaner, men att det går bra att fortsätta diskriminera afrikaner. Och nu säger jag inte att köttätare är rasister.
Jo, jag tror att det var det du sa alldeles nyss.
Det är farligt det där. Det är farliga liknelser alltså. Men jag säger bara att köttätande är en form av diskriminering. Och därför påminner det om rasism. Diskriminering på grund av art.
Specicism.
Specicism. Världens krångligaste ord att säga.
Artism.
Jag försöker få in det i mitt språk. Specicism och specicistisk.
Ja, alltså det blir ju lättare ju flera gånger man har sagt det.
Det kanske är så, ja. Hur som helst, det finns inga studier än som visar om det är effektivast att förespråka veganism eller vegetarianism. Och det medger ju även Nick Kuhne till exempel. Han bara antar att den här foten i dörren-tekniken kommer att fungera på det sättet som han har sagt. Men det vet vi inte. Och det är ju även svårt att göra en sån här studie eftersom att det är så, människor gör ju vad de vill. Det är ju jättesvårt att liksom, om man säger åt någon att göra en sak så gör den ju, kan du göra något helt annat. Ser man åt en person att bli vegetarian så kan den ju bli vegan. Ser man åt någon att bli vegan så kan den bli vegetarian. Säger man åt den att fortsätt äta så mycket kött du bara vill. Ät kött i 3 veckor, bara kött. Då kanske den blir vegetarian. Eller får avsmak för kött. Så det enda vi kan göra är bara resonera oss fram så här. Vilken strategi funkar kanske på mest och vilken är logisk och vilket budskap vill vi få fram och så vidare. Och då kan man ju tycka att veganism är ett rimligt budskap. Sen är det ju det här då. Visst, de flesta veganer har varit vegetarianer. Men det är ju heller inget bevis för att vi ska förespråka vegetarianism. För i andra vågskålen så finns ju fortfarande alla negativa saker med att göra det. Dessutom är det ju lika vanligt att veganer säger att de skulle ha blivit veganer tidigare om någon bara hade uppmanat dem att bli veganer eller berättat om veganism.
Och sen så finns det många som är vegetarianer som går tillbaka till att äta kött liksom.
Ja, det är majoriteten.
Mm.
Det finns typ 3/4 av alla vegetarianer börjar äta kött igen. Ännu en anledning att inte förespråka. Känns som vi har sagt det några gånger.
Ja.
Det är svårt tycker jag med sånt här. Bara, hur mycket, när blir man tjatig? Och, ja.
Det har varit från allra första början. För mig känns det som att det är, liksom, det är en omöjlighet att som vegan förespråka utnyttjande och lidande och dödande. För man förespråkar inte det man tror på. Och det tror jag slår tillbaka på en själv.
Och sen tänker jag också på det här med andra rättviserörelser typ. Alltså vi inom djurrättsrörelsen, vi älskar ju att jämföra oss med kvinnorörelsen, ja, som sen blev den feministiska rörelsen och den antirasistiska rörelsen, alltså antislaveriet, antiapartheid, medborgarrättsrörelsen i USA. Det är våra liksom syskonrörelser på något sätt. Om man då tänker, hur gjorde de? Men till exempel kvinnorna på 70-talet. De har ju vunnit många segrar idag med feminismen och så vidare. Satte de sig ner då vid ett bord och funderade liksom, var det så att de först tänkte då att ja, vi tar det steg för steg. Det är svårt för männen att sluta vara sexister helt. Så vi behöver fundera ut här och kanske först uppmana dem att behandla, vad ska vi säga, kvinnor med hög intelligens eller något sånt där som de, som man kanske kan tänka sig att män har lättare att på något sätt uppvärdera och tycka är likvärdiga med dem själva. Och sen när de väl har gjort det, då tar vi nästa steg och ber dem att behandla alla kvinnor lika. Det är ju helt absurt. Så skulle, jag vet inte om liknelsen håller, men jag tycker ändå att det är så här.
Den har en poäng.
Det är ändå relevant. Alltså, det handlar ju om självförtroendet i rörelsen också. Vi är ju för djuret, då ska vi väl säga det. Det är ju så man gör. Det var ju så man gjorde liksom på 60-talet i USA. Vi är emot de här raslagarna. De ska ändras nu. Det här är orättfärdigt. Det här är fel. Upphör med detta.
Mm.
Det är bara ett sånt budskap som kan vinna i längden och sätta sig i hela liksom samhällskroppen och vara tydligt. Och nu kände jag mig som en så här, vad heter det? Brandtalare. Det är jag verkligen inte.
Ja, nej men alltså, för det blir ju, det är ju så man gör, det är så människor funkar. Har man sett ett förtryck, har man sett något som är liksom i grunden fel, så ställer man sig upp och bara säger det. Men du Staffan, om det nu skulle komma en studie som visar på att det är mer effektivt att förespråka vegetarianism, skulle du göra det då?
Ja, jag vet inte. Alltså man vill ju inte vara ovetenskaplig heller.
Nej du.
Nej men jag vet inte. Det är, alltså, jag tror att till 99,999% säkerhet så är det bättre att förespråka veganism. Men om det kommer studier som visar att det är ett mer effektivt sätt. Ja, jag skulle i alla fall sätta mig ner och fundera på saken. Jag skulle inte vara helt jävla omöjlig. Du då?
Jag kanske skulle försöka sätta mig ner och tänka, men jag tror inte att det skulle gå på samma sätt som att Kajsa, som jobbar som grafisk designer, inte kan designa en hemsida åt ett äggföretag.
Mm.
Även om jag skulle vilja förespråka det, så tror jag inte att det skulle gå.
Kajsa tar några sista bilder här. Hon står på en pall bredvid. Du tänker lite, är det fågelperspektiv? Nej. Grod.
Nej, det är fågeln.
Ja, fågeln ovanifrån.
Nästa avsnitt.
Ja, det blir roligt. Då har vi en gäst. Filosofen Bengt Brylde. Känd från moraltestet i P3. Sen är det vanliga. Maila oss gärna.
kontakt@veganprat.se.
Eller skriv en kommentar på hemsidan.
veganprat.se.
Och Facebook. Och sen funderar vi på att börja twittra också.
Vi har inte riktigt bestämt oss än. Vi vet inte om vi kommer behärska Twitter-tekniken.
Vi har ju ett konto, Veganprat, så det går bra att gå in och följa oss.
Ja, börja följa oss så börjar vi twittra så småningom.
Vi ser hur det går.
Ja.
Och om du inte är vegan,
bli inte vegetarian, bli vegan.
Hej då.
Hej då.